From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästadömssessionen av den 183:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Sången under den här sessionen framförs av en kör med bärare av aronska prästadömet, unga män från stavar i Murray-området i Utah.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder kvällens prästadömsmöte.
Brethren, we welcome you.
Bröder, vi välkomnar er till den allmänna prästadömssessionen under den 183:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar under konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Det här mötet sänds via satellit och internet till prästadömsbärare över hela världen. Musiken under det här mötet framförs av en kör med bärare av aronska prästadömet från stavar i Murray-området i Utah under ledning av Kelly DeHaan med Richard Elliott vid orgeln. Kören inleder det här mötet med att sjunga Sing Praise to Him. Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste Paul E. Colliker, som under eftermiddagen avlöstes som medlem i de 70:s första kvorum.
Oh. Our eternal Father in heaven.
Vår evige himmelske fader. Vi är samlade under denna prästerdömssession. Vi tackar dig för inbjudan att delta från första presidentskapet och det 12 kvorum för att undervisas om din kyrkas styrelses principer genom uppenbarelse som åstadkommit prästadömets återställelse. Vi tackar dig för att vi välsignats med kvorum och för nycklar. Vi tackar för uppenbarelsens gåva. Vi tackar för vår älskade profet, president Thomas S. Monson, och vi tackar dig för hans ledarskap, för hans föredöme, hans mönster av tjänande som han gett oss. Vi ber, medan vi följer din son, att vi också ska följa vår profets exempel. Vi tackar dig, Fader, för missionärerna, och vi ber att vi som medlemmar av din kyrka ska ta emot ansvaret att uppfylla vårt ansvar med energi att sprida evangeliet till människor omkring sig. Vi tackar för de uppenbarelser som getts beträffande förrättningar, särskilt i templen, och ber att du ska välsigna oss, att vi alltid ska vara värdiga och redo att tjäna dig. När vi samlas denna kväll ber vi ödmjukt om in din ande att han ska vara med oss. Och än viktigare, låt våra hjärtan vara öppna för att ta emot råd och undervisning, att vi kan bli uppbyggna. Om allt detta ber vi ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with.
Kören ska nu framföra Like 10,000 Legions Marching. Efter sången har vi nöjet att få höra från äldste Elton Perry i de 12 apostlarnas korum. Därefter talar biskop Gerald Cossé i det presiderande biskopsrådet. Äldste Randy D. Funk i de 70s korum talar sedan till oss.
Of
When I was given this assignment to speak,
när jag fick uppdraget att tala på generalkonferens prästerdomssession började jag genast tänka på en underbar primärlärare. Hennes stora önskan var att förbereda oss att bli värdiga att ta emot prästadömet. Hon grillade oss på kraven inför examen från primär, lärde oss namnen på de 12 apostlarna och trosartiklarna utantill. Hon lovade oss också om vi allesammans kunde återge de 13 trosartiklarna utantill, skulle vi få välja en plats där vi kunde ha en utflykt till den sista lektionen. Vi valde ut en speciell plats där vi tyckte om att klättra på steniga sluttningar alldeles ovanför den första dammen vid mynningen till Logan Canyon. Där fanns en liten avsats bland klipporna där man kunde göra upp eld och grilla korv och rosta marshmallows. Men när vi valde platsen tänkte vi inte på vår lärare som var äldre och inte speciellt sportig. Om vi hade tänkt lite mer hade någon av oss kanske kommit på att hon skulle ha det svårt att komma dit upp. Men hennes löfte var bindande och hon följde modigt med oss. Först klättrade vi upp för en liten backe. På den tiden fanns det inga elektriska ledningar som hindrade. Med lite hjälp klarade vår lärare att komma upp på kullen. När vi väl kommit upp på toppen gick vi ner i ett stenigt område som vi kallade sköldpaddsryggen. När vi kom fram tog det en stund för vår lärare att hämta andan. Men när vi lagat vår mat och satt oss ner för att äta hade hon hämtat sig tillräckligt för att hålla vår sista lektion. Hon berättade hur mycket hon tyckte om att undervisa oss i primär de senaste 2 åren. Hon berömde oss för hur bra vi kunde lära oss trosartiklarna. Hon kunde nämna vilket nummer som helst och vi kunde citera den artikeln. Hon sa att detta att lära oss trosartiklarna utantill skulle inte betyda mer än att vi lärt oss massa med ord om vi inte förstod lärdomarna och principerna som finns i dem. Hon uppmuntrade oss att studera de lärosatser i evangeliet som varje trosartikel undervisar om. Hon förklarade att lärdomarna som finns i trosartiklarna är indelade i grupper. Vi lär oss från första trosartikeln att gudomen består av 3 personer. Gud Fadern, Jesus Kristus och den helige anden. Den andra artikeln lär oss att vi är ansvariga för våra handlingar på jorden. Den tredje ger oss en vision om frälsarens mission, att frälsa vår himmelske faders barn. Den fjärde lär oss vikten av grundläggande principer och förordningar. Kraften i vår lärares ord har varit en källa till inspiration för mig tack vare hennes betoning på vikten av att studera evangeliet. Skrifterna ger oss en sanningsnorm som vi kan använda för att avgöra om den kunskap vi tar emot är sann eller falsk. Sanna lärdomar kommer från Gud, källan och grunden till all sanning. Den sanna lärans lärdomar och innebörd finns i vår Herres och Frälsares evangelium. Falska lärdomar kommer från Satan, alla lögners fader. Hans önskan är att förvränga, ändra och förvanska uppenbarade sanningar. Han vill bedra oss så att några av oss går vilse på vägen tillbaka till vårt himmelska hem. Skrifterna lär oss hur vi ska undvika falska lärdomar. Vi läser till exempel i Paulus brev till Timoteus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje gärning. Den läran är lika viktig för kyrkan som batteriet är för en mobiltelefon. När du tar bort batteriet från din telefon går den inte att använda. En kyrka som inte längre undervisar om den sanna läran är inte heller till någon nytta. Den kan inte leda oss tillbaka till vår himmelske fader och vårt eviga hem. När vi börjar förstå Kristi grundlärande lära, undervisar femte och sjätte trosartiklarna oss om prästadömes organisation och ordning. Under Herrens ledning organiserade Josef Smith frälsarens kyrka med hjälp av prästadömets myndighet, Guds kraft. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är samma organisation som Jesus organiserade när han levde på jorden. Vilken underbar dag det var för Josef Smith och Oliver Cowdery i maj 1829 när de gick ut i skogen för att be om att hjälpa att förstå läran om dop till syndernas förlåtelse som de hade läst om medan de översatte Mormons bok. Det fanns många lärosatser om dopet som de olika kyrkorna undervisade om i början av 1800-talet. Och Joseph Oliver visste att alla inte kunde vara sanna. De ville veta hur dopet skulle utföras på rätt sätt och också vem som hade myndighet att döpa. Som svar på deras vädjan till Herren visade sig en budbärare från himlen för dem, Johannes döparen. Han la händerna på deras huvuden och förlenade dem myndigheten att döpa med dessa ord: i Messias namn förlenar jag er, mina medkännare, Arons prästadöme. Vilken underbar dag i världens historia. Prästadömet återställdes till jorden. När vi tar emot prästadömet tar vi emot myndigheten att handla i Guds namn och att leda på sanningens och rättfärdighetens vägar. Den myndigheten är en nödvändig källa till rättfärdig kraft och inflytande till förmån för Guds barn på jorden och kommer att bestå på andra sidan slöjan. Det var nödvändigt att prästadömet återgavs innan Jesu Kristi sanna kyrka kunde organiseras. Det är den grundläggande lärosats som vi lär från den femte och sjätte trosartikeln. De följande tre osartiklarna, nummer 7, 8 och 9, beskriver de resurser som undervisar oss på vår jordiska färd. Vi får andliga gåvor som leder oss när vi följer Herrens lärdomar och som beskyddar oss från ondska. Skrifterna utgör också vägledning om vi håller fast vid Guds ord och håller oss kvar på vägen mot evigt liv. Den nionde artikeln lär oss att Gud har uppenbarat och att han nu uppenbarar och i framtiden kommer att uppenbara många stora och viktiga ting för sina profeter, siare och uppenbarare. Vi lär att förutom att lyssna till andens milda och stilla röst och läsa i skrifterna är våra ledare i kyrkan ännu en källa till vägledning. De är utvalda, kallade och avskilda till att välsigna våra liv med sin undervisning. Den tionde, elfte och tolfte trosartikeln lär oss hur vi ska utföra missionsarbete och dela med oss av evangeliet i en värld där det finns många nationer och olika lagar. Vi lär oss att Israels insamling bereder vägen för frälsarens andra ankomst. Vi lär oss att män och kvinnor kan handla av sig själva och att de antingen kan ta emot eller förkasta Guds ord enligt sitt eget samvetes maningar. Slutligen lär vi oss att medan vi sprider Jesu Kristi evangelium till jordens fyra hörn måste vi respektera regeringarna i de nationer vi kommer in i. Vi tror verkligen på att lyda, ära och upprätthålla varje lands lagar. Den 13:e trosartikeln ger oss speciell insikt om hur vi bör leva och uppföra oss. Den lyder: vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, välvilliga och dygdiga och att göra gott mot alla människor. Ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus uppmaning. Vi tror allting, vi hoppas allting. Vi har uthärdat mycket och hoppas kunna uthärda allting. Finns det något som är dygdigt, älskligt och hedrande eller berömvärt, så söker vi efter detta. Vi bör alla lägga oss till med dessa egenskaper och leva vårt liv så att vi kan vara goda föredömen. Sanningarna som trosartiklarna lär oss bygger på varandra, liksom de olika komponenterna i en mobiltelefon stöder varandra, liksom den komplicerade kärnan av komponenter i en mobiltelefon förser oss trosartiklarna med nyckeln till lärosatserna om återställelsen. Varje trosartikel ökar på ett speciellt sätt vår kunskap om Jesu Kristi evangelium. Min primärlärare hjälpte mig att besluta mig för att studera rikets lärosatser. Hon lärde mig att söka efter den djupare innebörden som dessa enkla trosartiklar har. Hon lovade mig att om jag tog mig tid att lära mig dessa heliga sanningar skulle den kunskap jag skaffade mig förändra mitt liv till det bättre. Och jag vittnar om att så har skett. Efter min lärares underbara lektion på berget i Logan Canyon märkte vi att vi hade stannat längre än planerat. Det började bli kväll och vi insåg att vi hade ett stort problem. Min lärare hade kämpat för att komma upp till vår speciella plats, men att gå tillbaka visade sig vara en större utmaning. Det här visade bara att vi inte hade valt någon bra plats för vår utflykt. Det var svårt för oss att klättra ner, men ännu svårare för en person i hennes ålder. Medan vi kämpade för att hjälpa henne upp för kullen kom två polismän. Primärs president hade skickat efter dem för att söka efter oss, för hon trodde vi hade gått vilse. Dramatiken som uppstod och lärdomarna som vi fick blev något som jag aldrig kommer att glömma. Ni unga män, jag uppmuntrar er att använda era skarpa hjärnor till att studera och lära er trosartiklarna och de lärdomar de undervisar om. Det är några av de viktigaste och säkert mest kortfattade uttalande om kyrkans lära. Om du använder dem som vägledning i dina studier av frälsarens evangelium kommer du att vara beredd att bära ditt vittnesbörd om återställda sanningar för världen. Du kommer kunna undervisa på ett enkelt, rättframt och betydelsefullt sätt om själva kärnan i den tro som du har som medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Jag bär mitt vittnesbörd om att de 13 trosartiklarna är sanna i vår Herres och Frälsares, ja, i Jesu Kristi namn. Amen.
Most of us at one time or another have been in a
situation. De flesta av oss har vid något tillfälle hamnat i en situation där vi har varit ovana, och det hände i min familj ungefär 5 år sedan när president Monson gav mig kallet att vara generalaktivitet i kyrkan. Och det här krävde att vi flyttade från det fina stället som vi hade bott i mer än 2 år.
Min fru och jag minns fortfarande våra barns omedelbara reaktion när de hörde talas om förändringen. Vår 16-årig son utropade: "Det är inget problem alls. Ni kan åka, jag stannar." Han bestämde sig sen snabbt för att följa med oss och tog tacksamt emot denna nya möjlighet i sitt liv. Att leva i nya miljöer under de senaste åren har visat sig vara en lärorik och trevlig erfarenhet för vår familj. Speciellt tack vare de sista dagars helgas varma mottagande och godhet. När vi har bott i olika länder har vi kommit att uppskatta att enigheten hos Guds folk över hela världen är något verkligt och påtagligt. Min kallelse har fört mig till många länder och har gett mig den stora förmånen att få presidera vid många möten. När jag tittar ut över olika församlingar ser jag ofta medlemmar från många länder, språk och kulturer. En underbar aspekt av vår evangelieutdelning är att den inte är begränsad till ett geografiskt område eller en grupp nationer. Den är global och universell. Den förbereder Guds sons underbara återkomst genom att samla in hans barn från jordens 4 hörn. Även om kyrkans medlemmar ökar i mångfald, överskuggas våra olikheter av vår heliga arvedel. Som medlemmar i kyrkan upptas vi i Israels hus. Vi blir bröder och systrar, jämlika arvtagare till samma andliga släktlinje. Gud lovade Abraham att alla som tar emot detta evangelium ska uppkallas efter hans namn och ska räknas som hans avkomlingar och ska ställa sig upp och prisa honom som sin fader. Ett löfte har getts till alla som blir medlemmar i kyrkan. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ordet främling är en översättning av det latinska ordet extraneus som betyder yttre eller utifrån. Vanligtvis betecknar det någon som är utomstående av olika anledningar, vare sig det beror på ursprung, kultur, åsikter eller religion. Som Jesu Kristi lärjungar som strävar efter att vara i världen men inte av världen känner vi oss ibland som utomstående. Vi vet bättre än många andra att vissa dörrar kan vara stängda för dem som ses som annorlunda. I alla tider har Guds folk befallts att ta hand om alla som är främlingar eller som kan uppfattas som annorlunda. I forna dagar gynnades främlingar av samma gästfrihetsplikt som änkor och föräldralösa. Precis som de befann sig främlingen i en mycket utsatt situation, och hans överlevnad berodde på det beskydd han erbjuds av lokalbefolkningen. Israels folk mottog utförliga anvisningar om det här. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Under sin jordiska verksamhet var Jesus ett föredöme i att gå långt utöver den enkla plikten att visa gästfrihet och tolerans. De som uteslöts ur samhället, de som förkastades och ansågs vara orena och de självgoda var föremål för hans medkänsla och respekt. De fick ta lika mycket del av hans lärdomar och tjänande. Till exempel gick frälsaren emot den tidens bestämda sedvänjor då han tilltalade den samaritiska kvinnan och bad henne om vatten. Han satt ner för att äta med publikaner och skatteindrivare. Han tvekade inte att närma sig den spetälske, att vidröra honom och hela honom. Han beundrade den romerska officerens tro och sa till folksamlingen: "I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro." Jesus har bett oss att efterleva lagen om fullkomlig kärlek, som är en universell och ovillkorlig gåva. Han sa: "Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. I den här kyrkan finns inga främlingar och inga utstötta. Det finns bara bröder och systrar. Den kunskap vi har om en himmelsk fader hjälper oss att vara mer uppmärksamma på det broderskap och systerskap som bör råda mellan alla män och kvinnor på jorden. Ett stycke ur romanen Samhällets olycksbarn belyser hur prästadömsbärare kan behandla dem som ses som främlingar. Jean Valjean hade just blivit frisläppt som fånge. Utmattad av en lång resa och döende av hunger och törst kom han fram till en liten stad och sökte mat och husrum för natten. När nyheten om hans ankomst spreds stängde invånarna en efter en dörren för honom. Varken hotellet, värdshuset eller ens fängelset bjöd in honom. Han var förkastad, utstött och förvisad. När krafterna till sist tog slut föll han ihop framför porten till stadens biskop. Denne gode ämbetsman var fullkomligt medveten om Valjeans förflutna, men bjöd in lösdrivaren till sitt hem med dessa barmhärtiga ord. Det här huset är inte mitt. Det tillhör Jesus Kristus. När någon kommer innanför dörren här behöver han inte säga vad han heter, men han ska tala om vad som bekymrar honom. Ni lider, ni är hungrig och törstig, ni är välkommen. Vad bryr jag mig om ert namn? Innan ni talade om ert namn för mig hade ni ett annat som jag kände till mycket väl. Valjean tittade förvånat på honom. Är det möjligt? Visste ni vad jag heter? Ja, ni heter min broder, svarade biskopen. I den här kyrkan tillhör inte våra församlingar och kvorum oss. De tillhör Jesus Kristus. Alla som kommer till våra möteshus bör få känna sig hemma. Ansvaret att välkomna alla är av allt större vikt. Den värld vi lever i går igenom en mycket omvälvande tid. På grund av den ökade tillgången på transportmedel, kommunikationshastighet och ekonomiernas globalisering håller jorden på att bli ett enda stort samhälle där människor och nationer träffas, knyter an och umgås som aldrig förr. Dessa stora världsomfattande förändringar tjänar den allsmäktige Gudens enda mål. Insamlingen av hans utvalda från jordens fyra hörn sker inte bara genom att missionärer sänds till fjärran länder, utan också genom att människor från andra områden kommer till våra egna städer och grannskap. Många leds, utan att veta om det, av Herren till platser där de får höra evangeliet och komma till hans jord. Det är mycket troligt att nästa person som blir omvänd till evangeliet i er församling är någon som inte kommer från er vanliga krets av vänner och bekanta. Det kanske ni märker på deras utseende, språk, klädstil eller hudfärg. Den här personen kanske har vuxit upp med en annan religion, en annan bakgrund eller annorlunda livsstil. Vänskapskontakt är ett viktigt ansvar för prästadömet. Aronska och Melkisedekska prästadömets korum ska samverka med systrarna under biskopens ledning för att se till att var och en välkomnas med kärlek och vänlighet. Hemlärare och besökslärare bör vara uppmärksamma och se till att ingen glöms bort eller ignoreras. Vi behöver alla samarbeta för att skapa andlig enighet i våra församlingar och grenar. Ett exempel på fullkomlig enighet fanns hos Guds folk efter att Kristus besökte Amerika. Uppteckningarna konstaterar att inte heller fanns det lamaniter eller något annat slags iter, utan de var ett, Kristi barn och arvingar till Guds rike. Enighet uppnås inte genom att ignorera och isolera medlemmar som verkar annorlunda eller svagare, eller att bara umgås med människor som liknar oss själva. Tvärtom uppnås enighet genom att välkomna och tjäna dem som är nya eller har särskilda behov. De här medlemmarna är till välsignelse för kyrkan och ger oss tillfällen att tjäna vår nästa och på så sätt rena våra egna hjärtan. Så, mina bröder, det är er plikt att räcka handen åt alla som visar sig vid dörren till er kyrkobyggnad. Välkomna dem med tacksamhet och utan fördomar. Om människor ni inte känner kommer till ett av era möten, så hälsa varmt på dem och låt dem sitta med er. Jag ber er ta första steget för att hjälpa dem känna sig välkomna och älskade istället för att vänta på att de ska komma till er. Sen när ni först välkomnat dem, tänk ni över hur ni kan fortsätta hjälpa dem. Jag hörde en gång om en församling där två underbara hjälpföreningssystrar, efter att två döva systrar döpts, bestämde sig för att lära sig teckenspråk för att kunna kommunicera bättre med dessa nyomvända. Vilket härligt exempel på kärlek till våra medsyskon i evangeliet. Jag bär vittne om att ingen är främling för vår himmelske fader. Det finns ingen vars själ inte är dyrbar för honom. Jag vittnar med Petrus om att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Jag ber att Herren, när han samlar sina får på den yttersta dagen, kan säga till var och en av oss: jag var främling och ni tog emot mig. Då ska vi säga till honom: när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Och han kommer att svara oss: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. I Jesu Kristi namn. Amen.
When I was sustained as a general authority last April,
när jag inröstades som generalauktoritet senaste april, så var jag missionspresident i Indien. Och under mitt tjänande hade jag fått tillfälle att själv bevittna vad en annan före detta missionspresident hade sagt till mig. Kyrkans missionärer är helt enkelt fantastiska. En enastående missionär som syster Funk och jag har tjänat tillsammans med var äldste Pokrell från Nepal. Efter att ha varit medlem i kyrkan i bara 2 år kallades han som missionär i Indienmissionen i Bangalore, en engelsktalande mission. Han sa själv att han var dåligt förberedd, och det var förståeligt. Han hade aldrig sett en missionär för han själv var en. Han läste inte engelska tillräckligt bra för att förstå instruktionerna i sitt kallelsebrev. När han anmälde sig till missionärskolan så hade han, istället för finbyxor och vita skjortor och slipsar, packat, som han sa, 5 par jeans, några t-shirts och en massa hårgelé. Även efter att han skaffat sig rätt kläder så sa han att han kände sig otillräcklig varenda dag de första veckorna. Han beskrev den delen av sin mission. Citat: det var inte bara engelskan som var svår. Arbetet var minst lika besvärligt. Inte nog med det. Jag var hungrig, trött och hade hemlängtan. Även om omständigheterna var svåra så var jag beslutsam. Jag kände mig svag och otillräcklig. Vid de tillfällena så bad jag min himmelske fader om hjälp. Utan undantag kände jag mig tröstad varje gång jag bad. Även om missionärsarbetet var nytt och en utmaning för äldste Pokrell, tjänade han med stor tro och trofasthet och försökte förstå och följa det han lärde av skrifterna. Ifrån Predika mitt evangelium och av sina missionsledare. Han blev en mäktig lärare i evangeliet på engelska och en utomordentlig ledare. Efter missionen och en viss tid i Nepal återvände han till Indien för att fortsätta sin utbildning. Sen i januari så har han tjänat som grenspresident i New Delhi. Tack vare den verkliga tillväxt han upplevde som missionär fortsätter han att bidra till den verkliga tillväxt i kyrkan i Indien. Hur kunde en ung man som aldrig hade sett en missionär bli en med en sådan andlig styrka? Hur kan man få andlig kraft som missionär för att nå folk via internet och öppna dörrar och hjärtan på de i missionen där man tjänar? Som alltid finns svaren i skrifterna och i de levande profeternas och apostlarnas ord. När evangeliet först predikades i England i juli 1837 uppenbarade Herren: vem du än sänder i mitt namn, enligt dina bröders röst, de 12 som vederbörligen rekommenderats och bemyndigats av dig ska ha makt att öppna mitt rikes dörr för alla nationer, vart du än sänder dem. Vart du än sänds, till vilken mission du än kallas, ska du veta att en medlem i de 12 vederbörligen har rekommenderat uppdraget och att du är kallad av Herrens profet. Du är kallad genom profetia och handpåläggning. Herren gav sedan villkoren för att löftet skulle uppfyllas. Han sa att i den mån, vilket betyder att löftet uppfylls om det vill säga de utsända missionärerna, 1. Ödmjukar sig inför mig, och 2. förblir i mitt ord, och 3. hörsammar min andes röst. Herrens löften är tydliga. För att få den andliga förmågan som behövs för att öppna dörren till Guds rike i den nation som du blivit sänd till, så måste du vara ödmjuk, lydig och kunna höra och följa anden. De här 3 egenskaperna står i nära relation till varandra. Om du är ödmjuk så vill du vara lydig. Om du är lydig känner du anden. Anden är nödvändig. För som president Ezra Taft Benson lärde: utan anden kan du aldrig ha framgång oavsett dina talanger och förmågor. Som missionspresident intervjuade jag ibland missionärer som hade det svårt eftersom de ännu inte var helt rena. De levde under sin andliga potential. Hur mycket de än ansträngde sig eller hur mycket gott de än utförde, kunde de inte känna frid och till fullo njuta av den heliga andens gemenskap förrän de hade ödmjukat sig själva, omvänt sig helt och hållet och tagit del av frälsarens barmhärtighet och nåd. Herren har uppmanat sina tjänare att vara ödmjuka, för att processen att bli andligt hel börjar med ett förkrossat hjärta. Tänk på det goda som kommer av brutna ting. Mark bryts för att plantera vete. Vete mals, bryts sönder för att göra bröd. Bröd bryts för att bli symbol för sakramentet. Och när den ångerfulle tar del av sakramentet med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande, blir han eller hon helad. När vi omvänder oss och helas genom Jesu Kristi försoning, så har vi mycket mer att erbjuda frälsaren när vi tjänar honom. Ja, kom till honom och frambär hela er själ som ett offer åt honom. Om du är tyngd av synd och behöver omvända dig, så gör det på en gång. När frälsaren helade de lidande så bjöd han dem ofta att stiga upp. Skrifterna förkunnar att de gjorde så genast eller omedelbart. För att bli helad från ditt andliga lidande, ta emot hans inbjudan att stiga upp. Vänta inte, utan tala med din biskop, grenspresident eller missionspresident och påbörja omvändelseprocessen nu. Försoningens helande kraft ger din själ frid och förmåga att känna den heliga anden. Frälsarens offer är omätbart, men våra synder kan, även om de är många och allvarliga, bli räknade och bekända, övergivna och förlåtna. Och hur stor är inte hans glädje över den själ som omvänder sig? Det här löftet i lärarna förbunden är mäktigt. Pryd ständigt dina tankar med dygd. Då ska din självtillit växa sig stark i Guds närhet. När du lever ett dygdigt liv känner du fridfullt självtillit inför Gud och har den helige andens kraft med dig. Vissa som är nya medlemmar i kyrkan eller som nyligen blivit fullt aktiva igen kanske säger: jag är värdig och har en önskan att tjäna, men jag vet inte om jag vet tillräckligt. I april sa president Monson, citat: kunskap om sanningen och svaren på våra största frågor kommer till oss när vi lyder Guds bud. Slutcitat. Det är mycket tröstande att veta att vi får kunskap genom vår lydnad. Andra kanske känner att de har begränsade talanger, förmågor eller erfarenhet att erbjuda. Om du bekymrar dig för sånt, minns äldste Pokrells upplevelse. Förbered dig så gott du kan, så kommer din himmelska fader att förhärliga dina ödmjuka och trofasta ansträngningar. Äldste Richard G. Scott sa dessa uppmuntrande ord. Citat: när vi lyder Herrens bud och osjälviskt hjälper hans barn, blir kraft från Gud en naturlig följd. Kraft att göra mer än vad vi kan göra av oss själva. Våra insikter, våra talanger, vår förmåga utökas eftersom vi får kraft och styrka från Herren. Slutcitat. När du litar på Herren och hans godhet, välsignar den allsmäktige guden sina barn genom dig. Äldste Hollings från Nevada lärde sig det tidigt på sin mission. Dagen efter ankomsten till Indien så reste han med syster Funk och mig till Rajamundri, sitt första område. Samma eftermiddag besökte äldste Hollings och äldste Ganaparam en medlem av hennes mor. Modern ville veta mer om kyrkan, för hon hade sett hur evangeliet hade välsignat hennes dotters liv. Syster Funk följde med för att ge stöd. Eftersom lektionen skulle hållas på engelska och mamman endast talade telugu, så var en broder från grenen där för att översätta vad som sades. Äldste Hollings uppgift vid hans verkligen första undervisningstillfälle var att återge den första synen med profeten Josefs egna ord. Vid den här tidpunkten i lektionen så vände han sig till syster Funk och frågade: ska jag säga det ord för ord, eftersom han visste att det ändå skulle översättas? Hon svarade: säg det ord för ord så att anden kan vittna om det du säger. När den här nya missionären uppriktigt undervisar om den första synen med profetens egna ord, så förändrades uppsynen hos den här kära systern. Tårar trängde fram. Och när äldste Holling avslutade det underbara budskapet, och innan han sa det som skulle översättas, så frågade hon med tårar i ögon på sitt eget språk: kan jag bli döpt? Och kan ni undervisa min son? Mina unga medtjänare, dörrar och hjärtan öppnas dagligen för evangeliets budskap. Ett budskap som ger hopp och frid och glädje till Guds barn i hela världen. Om du är ödmjuk, lydig och hörsammar andens röst, så finner du stor glädje i ditt tjänande som missionär. Vilken underbar tid det är att vara missionär. En tid när Herren påskyndar sitt verk. Jag bär vittne om vår frälsare och hans gudomliga befallning att gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det här är hans kyrka. Han leder den genom levande profeter och apostlar. Under den närmaste timman så ska första presidentskapet undervisa oss. Låt oss ha lätt för att fatta som mormon, så att vi kan vara värdiga och redo när kallelsen kommer att förkunna med andens kraft. Se, jag är Jesu Kristi, Guds sons lärjunge. Jag har av honom kallats att förkunna hans ord bland hans folk, så att de kan få evigt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation.
Kör och församling, står nu upp och sjunger tillsammans. Gör vad är rätt. Efter sången får vi lyssna till president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Sen har jag förmånen att tala till er.
What a beautiful sight that is to be.
Vilken vacker syn det är att vara tillsammans med prästerumsbärare i det här konferenscentret och folk över hela världen. Det är en heder och ett privilegium att få räknas bland er. När jag var liten och ramlade så kom jag upp igen i en och samma rörelse. Men med åren har jag kommit till den tråkiga insikten att fysikens lagar har förändrats. Och inte till min fördel. För en tid sedan åkte jag skidor med min 12-åriga dotterson. Vi hade roligt tillsammans, men plötsligt stötte jag på en isfläck. och det slutade med en fantastisk kraschlandning i den branta backen. Jag försökte ta mig upp på alla sätt, men det gick inte. Jag hade ramlat och kunde inte komma upp. Jag mådde bra fysiskt sett, men min självkänsla var lite skadad. Jag kontrollerade att hjälm och glasögon satt på plats, för jag ville inte att andra skidåkare skulle känna igen mig. Jag föreställde mig hur jag satt där hjälplös när de svepte förbi och glatt ropade: "Hej, broder Uchtdorf." Jag började undra vad som krävdes för att rädda mig. Då dök min dotterson upp vid min sida. Jag berättade vad som hade hänt, men han verkade inte intresserad av mina förklaringar om varför jag inte steg upp. Han tittade mig i ögonen, sträckte ut handen, tog min hand och sa bestämt: "Morfar, du kan göra det nu." Jag kom upp med en gång. Jag skakar fortfarande på huvudet över det här. Det som känns omöjligt ögonblicket tidigare blev genast möjligt när en 12-årig pojke sträckte ut handen och sa: "Du kan göra det nu." För mig var det en injektion av självförtroende, entusiasm och styrka. Bröder, det kan komma tider i vårt liv när det känns omöjligt att resa sig och gå vidare. Den där dagen på den snötäckta backen lärde jag mig något. Fast vi inte tror att vi kan ta oss upp, finns det ändå hopp. Och ibland behöver vi bara någon som ser oss i ögonen, tar oss i handen och säger: "Du kan göra det nu." Vi kanske tror att kvinnor känner sig otillräckliga och besvikna mer än män. Att det händer dem oftare än oss. Jag är inte säker på att det är så. Män upplever skuldkänslor, missmod och misslyckande. Vi kan låtsas att sådana känslor inte påverkar oss, men det gör de. Vi kan vara så nedtyngda av misslyckanden och tillkortakommanden att vi börjar tro att vi aldrig kan lyckas. Vi kan till och med tro att eftersom vi har fallit förut så är det vårt öde. Som en författare uttryckte det: vi kämpar på som båtar mot strömmen, men dras oupphörligen tillbaka. Jag har sett män fulla av potential och värdighet sluta engagera sig i utmaningen att bygga Guds rike därför att de misslyckats en eller annan gång. Det var lovande män som kunde ha blivit utmärkta prästerdömsbärare och Guds tjänare. Men eftersom de snavade och blev missmodiga drog de sig tillbaka från sina prästerdömsplikter och ägnade sig åt lättare men mindre hedervärda sysslor. Så fortsätter de och lever en skugga av det liv de kunde ha levat utan att någonsin uppnå den potential som är deras födslorätt. Enligt en poets klagan är dessa bland de olyckliga själar som dör med det mesta av sin musik kvar inom sig. Ingen tycker om att misslyckas, och i synnerhet inte när andra, särskilt de vi älskar, ser oss misslyckas. Vi vill alla bli respekterade och uppskattade. Vi vill segra. Men vi dödliga varelser segrar inte utan ansträngning och disciplin eller utan att göra misstag. Bröder, vår bestämmelse avgörs inte av hur många gånger vi snubblar utan av hur många gånger vi ställer oss upp, borstar av oss dammet och fortsätter framåt. Vi vet att jordelivet är ett prov. Men eftersom vår himmelske fader älskar oss med en fullkomlig kärlek visar han oss var vi kan finna svaren. Han har gett oss kartan som hjälper oss utforska den okända terräng och de oväntade prövningar vi alla möter. Profeternas ord är en del av den kartan. När vi förirrar oss, när vi ramlar eller viker av från vår himmelske faders väg, talar profeternas ord om för oss hur vi tar oss upp igen och tillbaka på vägen. Av alla principer som profeten har undervisat om under århundradena är det en som har betonats om och om igen. Och det är det hoppfulla och värmande budskapet att man kan omvända sig, ändra kurs och återvända till lärjungeskapets sanna väg. Det betyder inte att vi ska känna oss nöjda med våra svagheter, misstag eller synder. Och det finns en viktig skillnad mellan sorgen över synd som leder till omvändelse och den sorg som leder till förtvivlan. Aposteln Paulus lärde att en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. En sorg efter Guds vilja inspirerar till förändring och hopp genom försoningen. Världslig sorg bryter ner oss, förintar hopp och övertalar oss att ge efter för ytterligare frestelser. Sorg efter Guds vilja leder till omvändelse och ett förändrat hjärta. Den får oss att hata synden och älska det goda. Den uppmuntrar oss att ställa oss upp och vandra i Kristi kärleks ljus. Sann omvändelse handlar om förändring, inte plågor eller kval. Ja, uppriktig ånger och sann sorg över olydnad är ofta smärtsamma. Men de är viktiga steg i omvändelsens heliga process. Men när skuldkänslorna leder till självförakt eller hindrar oss från att resa oss upp igen, så hämmar de oss istället för att främja omvändelsen. Bröder, det finns ett bättre sätt. Låt oss resa oss upp och bli Guds män. Vi har en mästare, en frälsare, som vandrade genom dödsskuggans dal för vår skull. Han gav sig själv som lösen för våra synder. Ingen har haft större kärlek än detta. Jesus Kristus, det felfria lammet, som villigt la sig på offeraltaret och betalade priset för våra synder till sista öret. Han tog på sig vårt lidande. Han tog våra bördor och skuld på sina axlar. Mina kära vänner, när vi bestämmer oss för att komma till honom, när vi tar på oss hans namn och modigt går lärjungskapets väg, får vi genom försoningen inte bara löfte om glädje och frid i den här världen, utan också evigt liv i den kommande världen. När vi gör misstag, när vi syndar och faller, låt oss då tänka på vad det innebär att verkligen omvända sig. Det innebär att vi vänder hjärta och vilja till Gud och avstår från synd. Sann, uppriktig omvändelse för med sig den himmelska förvissningen att vi kan göra det nu. En av motståndarens metoder för att hindra vår utveckling är att göra oss förvirrade om vilka vi egentligen är och vad vi egentligen vill. Vi vill ha tid med våra barn, men vi vill också ägna oss åt våra favoritintressen.
We want to lose weight.
Vi vill gå ner i vikt. Men vi vill också njuta av den mat vi tycker om. Vi vill bli Kristuslika, Men vi vill också säga ett sanningens ord till den som blockerar oss i trafiken. Satans mål är att fresta oss att byta ut de ovärdeliga pärlorna av sann lycka och eviga värderingar mot ett konstgjort plastsmycke som bara är en illusion och förfalskning av lycka och glädje. En annan metod som motståndaren använder för att hindra oss från att resa oss upp är att få oss att se buden som något som har tvingats på oss. Det ligger väl i människans natur att motsätta sig allt som inte är hennes egen idé till att börja med. Om vi ser sund mat och motion som något bara vår läkare förväntar sig av oss, så misslyckas vi troligen. Om vi ser de här valen som den vi är och som den vi vill bli, så har vi större chans att hålla kursen och lyckas. Om vi bara ser hemundervisningen som stavspresidentens mål, kanske vi sätter mindre värde på att göra den. Om vi ser den som vårt mål, något vi vill göra för att bli mer kristuslika och hjälpa andra, we will not only fulfill our commitment but accomplish it in a way that blesses the families we visit and our own as well. Often enough, we're the ones. Ofta är det vi som får hjälp upp av vänner eller familj. Men om vi ser oss om med seende ögon och ett omtänksamt hjärta, så känner vi igen möjligheterna som Herren lägger framför oss att hjälpa andra att resa sig och fortsätta mot sin sanna potential. Skrifterna föreslår: vad ni än gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Det är en stor källa till andlig kraft att leva redbart och rättfärdigt och hålla ögonen på den plats där vi vill vara i evigheterna. Om vi så bara kan se den gudomliga destinationen med trons öga, så hjälper det oss att hålla kursen. När vår uppmärksamhet främst är riktad mot våra dagliga framsteg eller misslyckanden, kan vi komma ur kurs, gå vilse och falla. Genom att ha siktet riktat mot högre mål kan vi bli bättre söner och bröder, vänligare fäder och mer kärleksfulla makar. Också de vars hjärtan är hängivna eviga mål kan falla ibland, men de blir inte besegrade. De litar på Guds löften. De kommer upp igen tack vare det klara hoppet om en rättfärdig Gud och den inspirerade visionen av en härlig framtid. Och de vet att de kan göra det nu. Alla människor, unga och gamla, har haft egna erfarenheter av att falla. Falla är det vi dödliga gör. Men så länge vi är villiga att ställa oss upp igen och fortsätta på vägen mot de andliga mål som Gud gett oss, kan vi lära oss av misstagen och bli bättre och gladare därigenom. Mina kära bröder, mina kära vänner, det kommer tider när vi tror att vi inte kan stå kvar eller fortsätta. Lita på frälsaren och hans kärlek. Med tro på Herren Jesus Kristus och på det återställda evangeliets kraft och hopp kan du gå rakryggad och fortsätta. Bröder, vi älskar er. Vi ber för er. Ni skulle höra president Monson be för er. Oavsett om du är en ung far, en äldre prästerumsbärare eller en nyordinerad diakon, så tänker vi på dig. Herren bryr sig alltid om dig. Vi inser att din väg blir svår emellanåt. Men jag ger dig det här löftet i Herrens namn. Res dig upp och följ i vår återlösares och frälsares fotspår. Då kommer du en dag att se tillbaka och fyllas av evig tacksamhet för att du valde att lita på försoningen och dess kraft att lyfta dig och ge dig styrka. Mina kära vänner och bröder, oavsett hur många gånger du har snubblat eller fallit, res dig upp. Din bestämmelse är fantastisk. Stå rakt och vandra i ljuset av Jesu Kristi återställda evangelium. Du är starkare än du tror. Du klarar av mer än du kan föreställa dig. Du kan göra det nu. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
All of us are blessed with responsibility.
Vi är alla välsignade med ansvar för andra. Att bära Guds prästadöme är att vara ansvarig inför Gud för hans barns eviga liv. Det är verkligt. Det är underbart. Och ibland kan det kännas överväldigande. Det finns äldstekorens presidenter som lyssnar ikväll, som vet vad jag menar. Här är något som hände en av er. Det har antagligen hänt många av er mer än en gång. Detaljerna kan variera, men situationen är densamma. En äldste du inte känner så bra bad dig om hjälp. Han hade just fått veta att han idag måste flytta med sin hustru och sin lilla barn från lägenheten som de bott i till en annan i närheten. Han och hans hustru hade redan bett en vän om att få låna en lastbil för att flytta möbler och personliga tillhörigheter. Vännen lånade dem lastbilen. Den unga fadern började lasta allt de ägde på lastbilen, men efter bara några minuter så gjorde han sig illa i ryggen. Vännen som hade lånat honom lastbilen hade inte tid att hjälpa honom. Den unga fadern kände sig förtvivlad. Han tänkte på dig, hans äldstekorens president. När han väl kom för att be om hjälp så var det tidig eftermiddag redan. Det var den dagen som du hade ett möte i kyrkan på kvällen och du hade redan lovat din hustru att hjälpa henne i hushållet den dagen. Dina barn hade bett dig att göra någonting med dem också, men du hade inte fått tid till det än. Du visste också att medlemmarna i ditt korum, speciellt de mest trofasta som du alltid brukade be om hjälp, antagligen var lika upptagna som du var. Herren visste att du skulle få sådana dagar när han kallade dig till det här ämbetet. Så han gav dig en berättelse som uppmuntran. Det är en liknelse för överbelastade prästerdomsbärare. Ibland kallar vi den berättelsen för berättelsen om den barmhärtige samariten. Men det är egentligen en berättelse om en stor prästerdomsbärare i de här jäktiga sista dagarna. Berättelsen passar fullkomligt in på en överlastad prästerumstjänare. Kom bara ihåg att du är samariten och inte prästen eller leviten som gick förbi den skadade mannen. Du kanske inte tänkt på den här berättelsen när du stod inför sådana utmaningar. Men jag ber att du ska göra det när sådana dagar kommer igen, för det gör de säkert. Det står inte i skriften varför samariten var på väg från Jerusalem till Jeriko. Det är inte troligt att han var på promenad ensam, eftersom man måste ha vetat att rövare väntade på de oförsiktiga. Han var ute på en allvarsfylld resa, och som brukligt så hade han med sig både ett lastdjur och olja och vin. Enligt Herren så stannade samariten när han såg den skadade mannen och på grund av sitt medlidande. Men det var mer än att bara känna medlidande. Han gick till verket. Kom alltid ihåg detaljerna i berättelsen. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag, tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Du och de prästarmsbärare som du kallats att leda kan känna er förvissade om 3 saker. För det första, Herren ger dig, om du frågar, samma medkänsla som han har med de som har behov. För det andra så ser han till att det finns andra som världsutsvärden som kan hjälpa dig att tjäna. Och för det tredje så belönar Herren, liksom den barmhärtige samariten, alla som är villiga att hjälpa de behövande. Ni korumpresidenter har förmodligen handlat efter det här budet mer än en gång. Ni bad andra i Herrens prästadöme att hjälpa till, säkra på att de skulle svara med medlidande. Ni var inte rädda att be dem som oftast hjälpt till förut, för ni visste att de hade lätt för att visa medlidande. Ni bad dem för att ni visste att de upplevt Herrens givmildhet tidigare när de valt att hjälpa. Ni bad dem som redan var tungt belastade med vetskap om att ju större offer, desto större belöning får de från Herren. De som har hjälpt tidigare har känt frälsarens överflödande tacksamhet. Du kanske har känt dig inspirerad att inte be någon om hjälp att lasta eller lasta av den där lastbilen. Och som ledare känner du dina korummedlemmar och deras familjer mycket väl. Herren känner dem fullkomligt. Han vet vems hustru som är nära bristningsgränsen därför att hennes man inte haft tid att göra det hon behövde hjälp med. Han vet vilka barn som skulle välsignas av att se sin far återigen att hjälpa andra, eller om barnen behövde känslan att de är viktiga nog för att pappan ska tillbringa tid med dem den dagen. Men han vet också vem som behöver en inbjudan att tjäna, även om man inte verkar vara en trolig eller villig kandidat. Du kan man omöjligt känna alla kormedlemmars behov, men Gud gör det. Därför, som du har gjort så många gånger förut, så bad du om att få veta vem du skulle be att tjäna andra. Herren vet vem som välsignas av att bli ombedd att hjälpa, och vems familj som välsignas av att inte bli ombedd. Det är den uppenbarelsen du kan förvänta dig när du leder i prästerrummet. Jag såg det hända som en ung man. Jag var första assistent i ett prästerrums kvorum. Biskopen ringde en dag hem till mig. Han sa att han vill ha med mig för att besöka en änka i stort behov. Och han sa att han behövde mig. Och när jag väntade på att han skulle hämta mig så var jag bekymrad. Jag visste att biskopen hade starka och kloka rådgivare. Den ena var en berömd domare. Den andra var chef för ett stort företag och skulle sen bli en generalauktoritet. Biskopen själv skulle en dag verka som generalauktoritet. Varför, sa biskopen till en oerfaren präst? Präst, jag behöver din hjälp. Och idag vet jag vad han kunde ha sagt till mig. Herren önskar välsigna dig. I änkans hem hörde jag honom säga till henne, till min förvåning, att hon inte skulle få någon hjälp från kyrkan förrän hon hade fyllt i budgetblanketten han hade gett henne tidigare. På vägen hem så skrattade han åt min förvåning och sa: Hal, när hon får bukt med sina utgifter så kommer hon att kunna hjälpa andra. Vid ett annat tillfälle så tog biskopen med mig till ett hem med alkoholiserade föräldrar, där 2 skrämda små flickor skickades fram för att öppna dörren för oss. Sen han hade pratat med de 2 små flickorna så gick vi därifrån, och han sa till mig: vi kan inte ändra på tragedin i deras liv än, men de kan känna att Herren älskar dem. En annan kväll gick jag med honom till en man som inte hade kommit till kyrkan på många år. biskopen tala med honom om hur mycket han älskade honom och hur mycket församlingen behövde honom. Och det verkar inte ha någon inverkan, och jag tänkte inte berätta det här, men den här, jag hade sett den här mannen sparka ölburkar runt, och den här gången så verkar det inte som biskopens vänlighet påverkar honom alls. Men den här gången som biskopen bad mig följa med om, så hade det stor inverkan på mig. Jag kan ju inte få veta om biskopen frågade Herren vilken präst som skulle välsignas av de här besöken. Han kan mycket väl ha tagit med sig andra präster många gånger. Men Herren visste att en dag skulle jag bli biskop och inbjuden dem vars tro kallnat att komma tillbaka till evangeliets värme. Herren visste att en dag skulle jag få prästernas ansvar för hundratals, ja tusentals av vår himmelska faders barn som hade stora timliga behov. Ni unga män kan inte veta vilket slags prästernamtjänande Herren förbereder er för att utföra. Men den större utmaningen för varje prästernamtsbärare är att ge andlig hjälp. Vi har alla fått det uppdraget. Det hör ihop med att vara medlem i ett quorum. Det hör ihop med att vara medlem i en familj. Om tron hos någon i ditt quorum eller din familj angrips av Satan, känner du medlidande? Liksom samariten tjänade och visade barmhärtighet, så kommer du också att betjäna dem med läkande balsam när de har det svårt. När du verkar som heltidsmissionär kommer du att möta tusentals människor som har stora andliga behov. Och många av dem vet inte ens om, förrän du har undervisat dem, att de har andliga sår som obehandlade för med sig oändligt elände. Du går Herrens ärenden för att rädda dem. Endast Herren kan förbinda deras andliga sår när de tar emot förrättningar som leder till evigt liv. Som korummedlem, som hemlärare och som missionär så kan du inte hjälpa andra att åtgärda andliga skador om inte din egen tro brinner. Det innebär mycket mer än att regelbundet läsa skriften och be om dem. En sporadisk bön och snabbläsningar i skrifterna är inte tillräcklig förberedelse. Kunskap om vad du behöver kommer från följande råd i 84 kapitlet i Lärarförbunden. Citat: bekymra er inte heller i förväg för vad ni ska säga, utan samla ständigt livets ord i era sinnen, och det ska i samma stund bli givet er den del som ska tilldelas var och en. Slutcitat. Men det löftet kan endast infrias om vi ständigt samlar livets ord. Den delen i det här skriftstället om att ständigt samla livets ord har betytt för mig att också känna något för orden. När jag till exempel har försökt hjälpa någon som vacklar i sin tro om profeten Joseph Smiths gudomliga kallelse, så kommer känslor tillbaka till mig. Det är inte bara orden från Mormons bok, det är en känsla av visshet om sanningen som kommer när jag läser bara några rader i Mormons bok. Jag kan inte lova att det händer alla som hyser tvivel om profeten Josef eller Mormons bok. Men jag vet att Joseph Smith är återställelsens profet. Jag vet att Mormons bok är Guds ord, för jag har värderat den högt. Jag vet av erfarenhet att du kan få visshet om sanningen från anden, för jag har fått den. Du och jag måste ha den vissheten innan Herren låter oss träffa en medmänniska som vi älskar, som har skadats av sanningens fiender. Det finns ännu en förberedelse vi måste göra. Det är en mänsklig egenskap att bli okänslig för andras smärtor. Det är ett av skälen till varför frälsaren gjorde så stora ansträngningar för att berätta om sin försoning och hur han tog på sig alla våra himmelska faders barns smärtor och sorger för att kunna veta hur han skulle hjälpa dem. Inte ens de bästa bland vår himmelska faders prästadömsbärare på jorden uppnår så lätt den nivån av medlidande. Vår mänskliga tendens är att vara otåliga mot den som inte ser sanningen lika klart som vi. Vi måste vara på vakt så att vår otålighet inte tolkas som att vi fördömer eller förkastar. När vi bereder oss för att ge Herrens hjälp som hans tjänare i prästerämmet finns ett skriftställe som ger vägledning. Det innehåller en gåva som vi behöver för vår resa, var helst Herren än sänder oss. Den barmhärtige samariten hade den gåvan. Vi behöver den och Herren har sagt hur vi kan finna den. Citat. Om ni därför, mina älskade bröder, inte har kärlek är ni ingenting. Ty kärleken sviker aldrig. Håll därför fast vid kärleken som är det största av allt. Ty allt måste upphöra. Men den kärlek som är Kristi rena kärlek består för evigt. Och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav. Med honom är allt väl. Därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare, så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, ska bli lika honom. Ty vi ska se honom som han är, så att vi kan ha detta hopp och så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Jag ber att vi må förbereda oss för att tjäna inom prästadömet på det sätt som Herren förelägger oss på vår jordiska färd. I Jesu Kristi heliga namn. Amen. Bröder, vi är tacksamma för er närvaro här ikväll. Vi tackar också kören med bärare av oranska präster med för den inspirerade sång de har framfört, och vi uppmärksammar och tackar alla som har hjälpt till med förberedelserna för de här mötena. Nu har förmånen att få lyssna till vår profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal sjunger kören O, våra fäders Gud. Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Walter F. Gonzalez i de 70 koren.
Tonight in the conference center in Salt Lake City and locations far and near.
I kväll i konferenscentret i Salt Lake City och på andra platser, när och fjärran, har de som bär Guds prästadöme samlats. Ni är i sanning ett konungsligt prästerskap, ja, ett utvalt släkte som aposteln Petrus förkunnade. Det är en ära och en förmån att få tala till er. När jag växte upp brukade vår familj varje sommar köra till Provo Canyon, som ligger omkring 7 mil söder och lite öster om Salt Lake City, där vi bodde i familjens sommarstuga några veckor. Vi pojkar var alltid ivriga att få fiska i ån eller hoppa i för att simma. Vi försökte få bilen att gå lite fortare. På den tiden ägde min far en Oldsmobile från 28. Körde han fortare än 60 km i timmen, ropade mor, kör inte så fort, inte så fort. Jag brukade säga, trampa på gasen pappa, trampa. Pappa körde då omkring 60 km i timmen hela vägen till Provo Canyon, eller tills vi kom till en kurva i vägen och vår resa stoppades av en fårhjord. Vi satt där och såg på hur hundratals får gick förbi, till synes utan herde, med några skällande hundar som följde dem i hälarna. Långt där bakom såg vi herden på sin häst, utan betsel och bara grimma. Han sjönk då och då ihop i sadeln och somnade till, eftersom hästen visste vart den skulle. Och de skällande hundarna gjorde jobbet. Jämför detta med scenen jag såg i München i Tyskland för många år sedan. Det var söndag morgon. Vi var på väg till en missionärskonferens. När jag tittade ut genom fönstret i missionspresidentens bil såg jag en herde med stav i handen som ledde fåren. De följde honom vart han än gick. Gick han åt vänster, följde de honom åt vänster. Gick han åt höger, följde de honom åt det hållet. Jag jämförde den sanne herden som ledde sina får med herden som slött red bakom fåren. Jesus sa, jag är den gode herden och jag känner mina får. Slutcitat. Han ger oss det fullkomliga exemplet på hur en sann herde ska vara. Bröder, som Guds prästadöme har vi ett ansvar som herdar. Herrens visdom har gett oss riktlinjer som hjälper oss vara herder för kyrkans familjer, där vi kan tjäna, undervisa och vittna för dem. Det här kallas hemundervisning. Och det är om det ämnet som jag vill tala till er ikväll. Biskopen i varje församling i kyrkan har uppsikt över ett prästadöme, att prästadömsbärare får i uppdrag att som hemlärare besöka medlemmars hem varje månad. De går ut parvis. När det är möjligt ska en ung man som är präst eller lärare i Aronska prästadömet följa med en vuxen som bär Melkisedekska prästadömet. När de går till medlemmars hem som de ansvarar för bör den unga aronska prästadömsbäraren tar del i undervisningen. Ett sådant uppdrag hjälper till att förbereda dessa unga män för både mission och ett livslångt prästadömstjänande. Hemundervisningsprogrammet är ett resultat av nutida uppenbarelse som ger dem som ordineras till prästadömet i uppdrag att undervisa, förklara, förmana, döpa och besöka varje medlems hem och förmada dem att be högt och i det fördolda samt att sköta sina familjeplikter, att alltid vaka över kyrkan och att vara med och styrka dem och se till att det inte finns någon ondska i kyrkan, inte heller någon inbördes hårdhet, inte heller lögner, förtal eller skvaller. President David O. McKay sa, hemundervisningen är en av våra mest angelägna och mest givande tillfällen att visa omsorg om och inspirera, att råda och vägleda vår faders barn. Det är ett gudomligt tjänande, en gudomlig kallelse. Det är vår plikt som hemlärare att föra med oss andan till varje hem och hjärta. Om vi älskar arbetet och gör vårt bästa, ger det obegränsad frid, glädje och tillfredsställelse åt en ädel, hängiven lärare för Guds barn. I Mormons bok läser vi att Alma invigde alla deras präster och alla deras lärare, och inga andra än rättfärdiga män invigdes. Därför vakade de över sitt folk och närde dem med sådant som hörde rättfärdigheten till. När vi utför vårt ansvar inom hemundervisningen gör vi klokt i att ta reda på och förstå de utmaningar som medlemmarna i varje familj brottas med, så att vi bättre kan undervisa och ge dem den hjälp de behöver. Det är också troligt att ett hemlärarbesök blir som mest framgångsrikt om man bestämmer tid i förväg. För att illustrera den här punkten vill jag berätta om en upplevelse jag hade för några år sedan. På den tiden bestod verkställande missionärskommittén av Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley och Thomas S. Monson. En kväll var broder och syster Hinckley värdpar vid en middag i sitt hem för kommittémedlemmarna och våra hustrur. Vi hade just avslutat en härlig måltid när det knackade på dörren. President Hinckley öppnade dörren och såg en av sina hemlärare stå där. Hemlaren sa, jag vet att jag inte har bestämt tid för att komma och jag har inte med mig min kamrat, men jag kände att jag skulle kunna komma ikväll. Jag visste inte att ni hade gäster. President Hinckley bjöd vänligt hemläraren att komma in och sitta ner och undervisa oss, oss tre apostlar och våra hustrur, om vår plikt som medlemmar. En smula bävande gjorde hemläraren sitt bästa. President Hinckley tackade honom för att han hade kommit och därefter skyndade han sig snabbt iväg. Jag nämner ännu ett exempel på fel sätt att utföra hemundervisningen. President Marion G. Romney, som var rådgivare i första presidentskapet för en del år sedan, brukade berätta om sin hemlärare som en gång besökte familjen Romneys hem en kall vinterkväll. Han höll hatten i handen och stod och flyttade nervöst på sig när han blev ombedd att sitta ner och ge sitt budskap. Men han förblev stående och sa, jag ska säga dig broder Romney att det är så kallt ute så jag lämnade bilen med motorn på så att den inte skulle stanna. Tittade bara in så att jag kunde säga till biskopen att jag har gjort mina besök. President Ezra Taft Benson sa sen, efter att ha berättat om president Romneys händelse på ett möte för presidentsbärare: vi kan bättre än så, bröder. Mycket bättre. Det håller jag med om. Hemundervisning är mer än ett mekaniskt besök en gång i månaden. Vi har ansvaret att undervisa, inspirera, motivera och, om vi besöker de som inte är aktiva, hjälpa dem bli aktiva och så småningom nå upphöjelse som Guds söner och döttrar. Som hjälp i vårt arbete ger jag följande visa råd som förvisso kan tillämpas på hemlärare. Det kommer från Abraham Lincoln som sa: om du vill vinna någon över på din sida, övertyga honom då först om att du verkligen är hans vän. President Ezra Taft Benson betonade: var framför allt en verklig vän till de personer och familjer som du undervisar. En vän gör mer än ett pliktskyldigt besök varje månad. En vän bryr sig mer om att hjälpa människor än att få beröm. En vän bryr sig. En vän visar kärlek. En vän lyssnar. Och en vän anstränger sig för att hjälpa. Hemundervisning besvarar många böner och låter oss se de förvandlingar som kan ske i människors liv. Ett exempel på det är Dick Hammer, som kom till Utah med organisationen för beredskapsarbete under depressionsåren. Under den här perioden träffade och gifte han sig med en sista dagars helig ung kvinna. Han öppnade Dicks café i St. George i Utah, som blev en mycket populär samlingspunkt. Familjen Hammers hemlärare hette Willard Milne, som var en av mina vänner. Eftersom jag kände Dick Hammer så väl och hade tryckt hans matsedlar frågade jag min vän, broder Milne, när jag besökte St. George: hur går det för vår vän Dick Hammer? Svaret brukade bli: ja, det går, men långsamt. När Willard Milne och hans kamrat besökte familjen Hammer varje månad lyckades de alltid presentera ett budskap om evangeliet och ge sina vittnesbörd till Dick och familjen. Åren gick och en dag ringde Willa till mig med goda nyheter. Broder Månsson, sa han, Dick Hammer är omvänd och ska döpas. Han har fyllt 90 och vi har varit vänner hela vårt vuxna liv. Hans beslut gläder mig mycket. Jag har varit hans hemlärare i många år. Jag hörde på Willards röst att han var rörd när han berättade sin glada nyhet. På det här med döptes verkligen. Och ett år senare kom han till det vackra templet i St. George, där han tog emot sin budgåvning och beseglande välsignelser. Jag frågade Willard: blev du någonsin missmodig när du undervisade honom så länge? Han svarade: nej, det var värt all ansträngning. När jag ser glädjen som familjen Hammer nu har, fylls mitt hjärta med tacksamhet för de välsignelser som de har fått genom evangeliet och förmånen jag haft att hjälpa dem lite. Jag är en lycklig man. Bröder, det är vår förmån att genom åren besöka och undervisa många olika personer. De som är mindre aktiva och de som inte är helhjärtat hängivna. Om vi är samvetsgranna i vårt ämbete får vi många möjligheter att välsigna människors liv. Våra besök hos dem som håller sig borta från kyrkans aktiviteter kan bli nyckeln som så småningom öppnar dörrarna för deras återkomst. Med detta i sinnet, låt oss hjälpa dem som vi är ansvariga för och föra dem till Herrens bord så att de kan glädja sig åt hans ord och åtnjuta hans andes sällskap och inte längre vara gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhöra Guds familj. Om någon av er halkat in i liknöjdhet beträffande era hemlärarbesök, låt mig säga att det finns ingen bättre tidpunkt än just nu att åter ägna er åt att uppfylla ert ansvar som hemlärare. Bestäm er nu för att göra allt som behövs för att nå dem som ni har fått ansvar för. Ibland kan det också behövas lite extra uppmuntran för att hjälpa er hemlärarkamrat att finna tid till att gå med er. Men om ni är envisa så lyckas ni så småningom. Bröder, våra ansträngningar i hemundervisningen är någonting som fortgår. Arbetet upphör inte förrän vår Herre och Mästare säger: det är nog. Det finns liv att upplysa, det finns hjärtan att beröra, det finns själar att frälsa. Vi har den heliga förmånen att glädja, beröra och frälsa de dyrbara själar som vi har fått i uppdrag att ta hand om. Vi bör göra det med trofasthet och med glada hjärtan. Till sist vill jag ta upp ett särskilt föredöme för det slags hemlärare vi bör vara. Det finns en lärare vars liv överskuggar alla andra. Han undervisar om liv och död, om plikt och bestämmelse. Han levde inte för att bli betjänad, utan för att tjäna, inte för att ta emot, utan för att ge, inte för att rädda sitt liv, utan för att offra sitt liv för andra. Han beskrev en kärlek som var vackrare än lusta, en fattigdom som var rikare än skatter. Det sades om den här läraren att han undervisade med myndighet och inte som de skriftlärda. Hans lagar rissades inte i sten utan i människohjärtan. Jag talar om läromästaren, ja, Jesus Kristus, Guds son, hela mänsklighetens frälsare och återlösare. Bibeln berättar om honom att han gick omkring och gjorde gott. Med honom som vår ofelbara förebild ska vi bli värdiga hans gudomliga hjälp i vår hemundervisning. Liv välsignas, hjärtan tröstas, själar ska frälsas. Vi ska bli sanna herdar. Att det ska bli så är min bön. I den store herdens Jesu Kristi namn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår kära Fader i himlen. Vi böjer våra huvuden inför dig med tacksamhet i våra hjärtan. Vi är tacksamma för det budskap som vi har precis fått höra. Vi är också tacksamma för de idéer och känslor som har kommit till oss under den här sessionen. Vi är tacksamma för musiken som vi har kunnat njuta av under den här sessionen också. Vi är också tacksamma för vår profet, för hans lärdomar om hemundervisning. Vi är tacksamma för president Monson och ber för honom. Att dina välsignelser må utgjutas över honom. Vi är tacksamma för tekniken som möjliggör för oss att kommunicera med prästerumsledare, prästerumsbärare över hela världen. Och vi tackar dig speciellt för din son, vår herde, vår återlösare, vår frälsare. Och vi ber om dina välsignelser över oss, att när vi agerar utifrån de principer och maningar som kommer till oss under den här kvällen, att din vilja kommer ske. I Jesu Kristi namn. Amen.